Ursäkta mig att jag blev lite sen. Jag försökte slänga in lite folk. Ni ska alla vara hjärtligt välkomna till seminariet om internet och mobilen. Jag heter Anna Karakolias, driver ett företag som heter Digital Action som pysslar med internet och mobilen dagligen. Ni kommer att få höra tre mycket intressanta och erfarna talare. Med stor erfarenhet från mobilitet och utveckling av mobila tjänster. Gemensamt tycker jag, det får ni svara på sen, är att alla tre har ett perspektiv som tittar på, som sätter användaren i fokus snarare än att ha tekniken som fokus. Nu är det så här då att eftersom vi pysslar med mobilitet så tänker vi leva som vi lär och ber er att ni ska ha mobiltelefonerna på under seminariet, dock med nedstängd ringsignal om det går. För att ni får möjlighet att ställa frågor via sms. Och det är det ni ser där, det som heter Mess Out och som Delegia hjälper oss med. Och då är det så att man skickar sms till nummer 71 160. Det som är då kanske lite krångligt är att man måste skriva DLG mellanslag sen frågan. Och man kan använda sig av både små och stora bokstäver, det spelar ingen roll.
Även DLG?
Precis, det är gemena eller versaler. Men DLG, mellanslag och sen kan ni skriva i princip vad som helst. Korta, kärnfulla frågor förhoppningsvis. Jag ska inte bli så långrandig. En reflektion ska jag faktiskt dela med mig av som vi har diskuterat borta vid mobila demonstrationerna. Och det här, förra året när vi var här så kom nästan varenda person fram och så sa de så här: okej, vad är det här för något? What's the killer app? Och sen så fick vi stå och säga, ja, det är nog inte e-mail och det är nog inte affärssystemen, sen vet vi inte. Men nu sedan ett halvår tillbaka ungefär så det är ingen som ens nämner det ordet när man pratar om mobila tjänster eller internet och mobilen. Och det märker vi nu också att det finns en otrolig, mognadsgraden har verkligen höjts avsevärt sedan förra året. Ställ frågor under seminariet. Talarna är beredda på det och vill ni inte ställa dem via sms så får ni jättegärna räcka upp handen också. Då kommer jag komma ut med mikrofonen så att frågorna kommer med i presentationen senare. Och den första talaren, det är Mia Sandell, som också hon kommer från Digital Action-kollega. Mia kan allt om mobila tjänster och bygga mobila portaler. Nej, jag vet inte, det kanske inte...
Kanske inte får på det samtidigt.
Nej, precis. Du ska få ordet, Mia. En fråga som jag har fått nu... under demonstrationerna här, det är att måste jag ha en 3G-telefon för att det här ska funka? Och den får du med dig i presentationen.
Okej.
Okay. Börja med. Varsågod.
Tack. Okej.
Okay. Börja med. Varsågod.
Tack. Mia Sandell heter jag. Har jobbat med mobilitet sedan 92. Jag var med om att starta upp Europolitan, GSM. Och det var ju en häftig utmaning. Det har varit en lång resa från den dagen tills jag står här idag. Och nu ska jag prata om mobila tjänster. Vad är det för något? Hur ska jag få tag på de här mobila tjänsterna? Och vem ska leverera dem? Vi brukar prata om att mobilportalen är väl en alldeles utmärkt sälj-, marknads- och informationskanal. Det är ju så att mobiltelefonen är ju väldigt personlig. Och ska jag komma åt en mobiltjänst och börja använda den, då måste jag nog känna här liksom, det här ger mig nytta, eller jag blir glad, eller jag tjänar tid, eller ja, av någon anledning så gör det här att jag själv bestämmer mig för att det här vill jag göra. När använder man sin mobiltelefon för att göra någonting? Man vill ringa. Tar upp den på vägen till tunnelbanan, på fikarasten, vid lunchtid, när man är på väg hem från jobbet. Och man gör det här oftast på sin fritid. Mobilportalen som sådan har väl hittills bara funnits i operatörernas portaler. Tre, Vodafone och Telia. De har sina Vodafone Live och Telia Surfport och så vidare. Och där har man bara samlat ett ganska allmänt utbud. Det är inte självklart för mig kanske att använda de tjänsterna som finns där idag. För det måste ju tilltala mig personligen. Och då kan man fundera på hur, vem skulle annars kunna leverera en mobilportal? Och vad är det som gör att jag faktiskt skulle vilja komma åt olika typer av tjänster? Söka information gör man ju på nätet. Och det är väl att googla, det gör ju alla numera. Men när man på sin mobiltelefon vill hitta någonting, vad är det nu då? Ja, nu sprang jag ut från kontoret, jag skulle till ett möte och sen glömde jag telefonnumret. Ja, då finns det ju en ganska bra webbsite, som det heter faktiskt. Där jag kan söka efter det mobiltelefonnumret. Och det gör jag ju gärna på min mobil då, eftersom jag inte sitter framför datorn. Vägskrivning vore ännu bättre, för jag har ju inget lokalsinne. Och har jag dessutom kartan i mobiltelefonen, då underlättar ju det betydligt. Och jag känner mig glad nu, för att nu har jag både adressen, telefonnumret och jag kan ringa och säga att jag kommer sent eftersom jag inte hittar det. Nyheter, väder, det är ju också sådana saker. Jag sitter på tunnelbanan, har lite tid att slå ihjäl. Ja, nu kan jag faktiskt läsa mina nyheter. Och tidtabeller, det är väl också någonting som är helt outstanding. SL.se, om ni inte har provat det. Alltså, den är helt, jag använder den varje dag. Och inte nog med att man vet när tåget går, man kan också få en resplan. Andra saker handlar om egentligen vad jag vill göra just nu. På lunchen till exempel, så kanske jag vill hitta den här trafik eller kartan dit jag ska gå, restaurangen, telefonnumret. Jag ska göra någonting ikväll. Är det tv som är intressant? Är det en biobiljett som jag vill köpa? Eller titta, vad är det som går på bio? Men det kan också handla om att få information. Och här kommer då nästa grej. Att man kan kommunicera. Mobilen är ju personlig. Jag kan ju få en påminnelse att imorgon ska vi till tandläkaren. Ja, just det. Okej. Vill jag gå dit då? Ja, det vill jag ju. Det var ju bra att komma ihåg det också. Och är det så att jag, nu tar de ju om meddelandet, så måste jag ju ringa. Det skulle kunna gå. Och det här är någonting som folktandvården har upplevt som otroligt positivt. Man har ökat helt enkelt frekvensen av folk som kommer dit verkligen kommer. Som handlar om från 70% upp till 90%. Och där har man ju också tjänat pengar. Rabattkuponger direkt i mobilen, kan det vara någonting? Ja, om man funderar på det här, om man är då ICA-kortsmedlem eller Coop-medlem. Och så får man de här rabattkupongerna, så ska man gå och handla och så hänger den där kupongen då på kylen. Det hade varit ganska bra om jag hade haft den i mobilen att kunna visa upp. Och det här funkar och det finns. Jag är student och är på väg till min föreläsning. Och så visar det sig att den här föreläsningen är inställd. Jag har åkt ganska långt och blir ganska irriterad över det här. Plus att läraren som inte haft möjlighet att kommunicera med eleverna också finner en frustration i att hur skulle jag ha kunnat kommunicera på bättre om jag hade haft de här mobiltelefonnumren eller haft en studentportal där jag kunde kommunicera med mina elever. Hade det varit intressant? Ledig tvättstugetid är typiskt annan sak. Att få en alert, som vi kallar det för, eller få ett sms. Ja, nu faktiskt. Jag tog inte tvättstugan här klockan 12. Jag kanske någon annan som skulle kunna ha det. Så det är bostadsrättsföreningen kanske skulle ha en liten mobilportal.
Jag tänkte, om jag får sticka mellan då, för nu har det faktiskt kommit in en fråga här på sms som säger då att vad gör operatörerna? Jag vet inte hur den riktigt vad som är meningen med det här. Men är det så, Mia, att det här du just har nämnt, är det det som operatörerna erbjuder?
Och det är ju så, återkommer vi tillbaka här. Vem är det som ska leverera de här mobila tjänsterna? Om man tar det här tvättstugetiden, ja, då kan det vara bostadsföreningen. Och då kan man undra, kan de leverera en mobilportal? Ja, nu börjar det finnas verktyg, publiceringsverktyg för att kunna leverera mobila tjänster. Operatörerna, de ska ju se till att näten fungerar, att du har täckning, GPRS eller 3G, eller att inställningarna funkar till min mobiltelefon, till exempel. Jag vet inte om det var något speciellt syfte annars.
Ja. Sen får du ta direkt och nästa fråga som är den absolut mest pedagogiska och kanske mest hämmande frågeställningen som vi finner nu när man ska ut med mobila tjänster. Och det är det dyrt?
Ja, är det dyrt? Kostnaden för att surfa på internet ligger väl mellan 10-15 kronor per megabyte för alla operatörer. Så kan man köpa fast abonnemang. Använder man små modem så kostar det väl lite mera. Men, och då kan man undra hur mycket är en megabyte? Ja, surfar man på en mobilportal som innehåller text och lite bilder och så vidare. Man går in kontinuerligt 2-3 gånger om dagen under en månad. Ja, då kanske man kommer upp i en megabyte. Tror vi någonstans där skulle kostnaden hamnas. 10-20 kronor per månad. Men där får ju operatören också hjälpa till att informera. Ja, men mobilportalen då, vad är den då? Ja, den är ju en paketering av ett innehåll egentligen. För att jag lättare ska få åtkomst till de här mobila tjänsterna. För var hittar jag de här olika, alla webbsajter någonstans? Jag kan söka på internet via min PC och då hittar jag kanske en länksamling någonstans. Men jag vill ju ha det i mobilen. Alltså hur får jag ner de här tjänsterna till mobilen? Och förut så har allting hetat wap.se, hitta.se till exempel, wap.ni, och det heter det fortfarande, och det är alltså internetadress. Nu bör vi hitta lite andra internetadresser som heter mobil.golf.se, och då kan man förstå direkt att det här är faktiskt en mobilsajt. Men det kan också heta www.sasmobile.se, och det är också en mobilsajt som jag kan surfa in från min mobiltelefon. Och det här är nu då, det är exempel på hur kan en mobilportal se ut idag. Och framförallt så slås man väl av designen och layouten. Och det som är roligt med dagens mobiltelefoner med de fina färgskärmarna som de har är att det är mycket roligare helt enkelt. Det blir en upplevelse att kolla på en sån här mobilportal. Tycker vi i alla fall. Till exempel står SAS. Den är ju ett exempel på nu. Vem ska leverera de mobila tjänsterna? Jag som Eurobonusmedlem eller jag som reser mycket kan väl tänka sig hitta flera anledningar till att använda mobilen. Jag är sent ute, sitter i taxin, vet inte om jag hinner checka in. Nu kan jag faktiskt checka in från min mobiltelefon. Jag kan också ändra min resa. Jag kanske vill boka om det för mötet jag var på var så intressant. Jag har också tid. Nu checkade jag in, så nu känner jag vilka ställen. Nu kan jag kolla runt här i mobilportalen och konstatera att okej, jag gjorde bonus. Den kan jag gå in, kolla vilka poäng jag har. Jaha, fundera på, okej, hade jag så mycket poäng, då kanske jag skulle kunna göra en resa till här om en vecka. Och köpa till kanske några poäng för att göra den här resan. Här finns också en mobilshop, så jag kan handla den där presenten som jag faktiskt lovade att jag skulle ta med mig. Och som jag vet att det kommer jag inte hinna. Då kan jag titta på vad det finns för presenter och bestämma mig för att ja, jag bokar upp den här leksaken eller den här halsbandet eller vad det kan vara för någonting. Helt enkelt, nu har jag lite tid över. Jag kan också underhålla mig själv. Jag sitter i loungen och ja, jag har faktiskt ingen lust att jobba. Men jag sitter och leker med min telefon och har ju lite roliga spel. Att förena här då nytta med nöje är väl också väldigt intressant. Men man kan säga att när det gäller SAS-portalen så var det ganska mycket fokus och är fokus på nytta. Det vill säga att jag kan effektivisera min tid. Ett annat förslag eller ett alternativ på mobilportal är ju event. Det är ju, man kan säga att det är en förlängning av Det kan vara det skulle kunna vara en filmlansering, en boklansering eller framförallt en konsert. Jag är på väg till en konsert och vad var det den var någonstans nu? Vilka artister skulle uppträda? Kan jag läsa om de här artisterna i mobilen? Kan jag faktiskt provlyssna på musiken? Och till och med kanske jag skulle kunna köpa en låt via min mobiltelefon. Så här kan man koppla ihop väldigt många aspekter. Just vad kan jag använda min mobiltelefon till? On the menu, det är ett exempel på något helt annat. Men också väldigt basalt. Mat. Alla är intresserade av mat. On the menu är en lunch-dating-tjänst. Alltså jag kan titta på olika restauranger beroende på vad jag är intresserad av. Jag kan skicka meddelande till mina kompisar. Ska ni hänga med till den här restaurangen och käka? Jag skickar med en karta och jag får svar tillbaka om jag vill följa med. Men här är också, kan man tänka sig, finns det andra som skulle vilja vara intresserade att vara med i en sån här mobilportal? Om vi tar nu ICA igen. Till exempel när jag åker här från jobbet så skulle jag då komma ihåg vad skulle jag göra till middag. Ja, jag kommer inte ihåg vad jag ska göra till middag. Då. Men fick jag ett sms med ett recept klockan 16 eller en inköpslista. Ja, perfekt. Då går jag ju till ICA och så köper jag det här. Och så vet jag precis vad jag ska laga. Och sen har jag då den här rabattkupongen i mobilen också. Så jag kan utnyttja den då samtidigt. Och den här typen, och nu börjar vi se, här kan man verkligen få mig att uppleva att det här var personligt riktat till mig. Och då kan jag tänka mig att, ja, det här kan jag tänka mig att köpa.
Du rullar på med frågor, Mia. Du ser inte dem, men nej, jag visar dem. Och här får du faktiskt ge din personliga åsikt om. För den här har vi debatterat mycket. Och det är om mobilportalernas vara eller icke vara kommer att funka i framtiden. Och här har bland annat vet att vi var på en hearing med PTS. Där de då för regeringen skulle utreda om hinder för mobila tjänster. Och där kom man fram till att man då... Sådär, alltså mobilportaler kanske, men inte helt bombsäkert. Men vad ser du? Kommer mobilportaler att finnas framöver?
Ja, absolut. Jag ser det som en alldeles utmärkt sätt att paketera en stor mängd av innehåll. Och lättare för mig som användare att hitta det här innehållet helt enkelt. För det är ju inte som att surfa på din dator, att surfa i mobilen. Och här är ju viktigt att komma ihåg. Vi ska inte lyfta ut varenda webbsida till mobilen, utan vi ska lyfta ut det som faktiskt är intressant för mig att använda just i mobilen just nu. Det här är ett verktyg som triggar, ja, när jag helt enkelt har tillgång till min dator och kan utöva tjänsterna på så som jag vill göra där. Så mobilportalen blir en samlingsportal som passar alldeles utmärkt just för mobilen. Jag tror bättre än webbportalen kanske i datorn.
Mm. Sen hade ju Mia och jag faktiskt jobbade utomlands i somras ett par veckor. Och där kan man ju säga att det skiljer sig med avsikt på den här frågan då. Med avsikt på den här frågan om det kan bli dyrt om man är utomlands. Och det kan vi säga att har man, det beror lite på vilken operatör man har. För en av oss blev det fruktansvärt dyrt. Och för Absolut. En av oss blev det nästan ingen kostnad alls. Mm. Och då var det en av... Vodafone gick ut och sa att nu kör vi enhetspris i hela Europa. Och när vi satt i Grekland och jobbade så gick det alldeles utmärkt och det kostade oss ingenting. Men vi hade också ett 3G-abonnemang med oss och det var inte helt gratis att betala den räkningen. Alltså.
Nej, för det var ju tre som operatör vid det tillfället.
Just det. Ja. Och de hade inga bra avtal med operatörer ute i Europa. Antagligen kommer det bli bättre. Jag menar, åker man till Österrike eller Italien och romar in på deras eget, alltså Tres nät där, så blir det säkert mycket billigare. Men det får man faktiskt hålla lite koll på vilken operatör man har och priserna går ner, men det, ja, lite det, försiktighet.
Och det finns ju vad man kan tänka sig att göra, det är att köpa ett lokalt kontantkort i det land man befinner sig i. Det är väl det billigaste sättet egentligen, för grejen är den här VVV-adressen kommer ju åt var man än surfar ifrån. Det spelar ingen roll vilket abonnemang jag har, vilken operatör jag har. Utan här handlar det om att få en uppkoppling mot internet, så är jag ju där och surfar. Varför har ni bara en www-adress?
Varför det bara fanns med en www-adress på listan, på den listan du presenterade?
Ja. Frågan var, om man går in på den www-adressen så kommer det inte ut på display på mobil. Du måste ha en WAP-adress också.
Nej, det behöver man faktiskt inte. Utan idag kan det heta www eller WAP eller mobil. Det spelar ingen roll.
Det är den appen.
Ja.
För jag la in den adressen där på den kom in bil. Jag ville ha den inom ramen. Jag ville inte hålla på att flytta mig upp så här.
Nej, men vilken...
Jag har som SAS-portalen.
Ja, just det.
Jag finner på samma
just det. Ja.
Men jag vill ju liksom hälften utan...
Ja, om du går in på digitalaction.se. Ja. Ja, precis. Ja, för den är inte anpassad. Så det är alldeles riktigt. Ja.
Du får gå in på digitalaction.se/mob. Ja. Det är ju ett problem alltså. Mm. I dagsläget är det ju så att du vet ju inte, med de smarta telefonerna så vet du inte om du går in, om du kommer från en PC eller från en telefon. Så i dagsläget tills någon knäcker det här så måste du ju faktiskt veta vilken som är en mobilsajt och vilken som är en webbsajt för PC. I SAS-fallet så gjorde man så att går in på www.sas.se, då kommer det inte funka i mobilen. Och därför heter den här nya då, mobilsajten sasmobile.se.
Mm. Nästa gång kommer det en topplevel med mobil.
Precis, och det väntar vi på. Mm. En fråga till dig.
Ja, alltså, tittar man på nätet idag så har man ju löst det genom att man har olika fix på sin leverans. Man skriver till exempel
Så jag tror man diskuterar det här hela tiden, men det har inte fått den intensiteten ännu i och med att WAP har varit allenarådande. Och det är först nu den kommer att komma. För nu kommer det nya sajter, nu kommer det flera sajter. Den kommer att komma, absolut.
Hur får jag tillgång till internet i mobilen? Ja, alla som har ett GSM-abonnemang eller 3G-abonnemang har möjlighet att surfa med sin mobiltelefon. Men man måste ha inställningarna om man har en GSM-telefon. Och har man inte surfat förut så går man in på operatörernas hemsida eller så går man in på digitalaction.se:s hemsida. Och där har vi en rubrik som heter Internet i mobilen. Och där har vi alla länkar till operatörerna för att få inställningarna. Man anger sitt mobilnummer och vilken typ av telefon man har. Så får man ett sms och så svarar man ja på det. Och så automatiskt får man sina inställningar. Det här är en jätteviktig fråga. Och här kan man tycka att operatörerna skulle göra mycket, mycket mera. För att hjälpa sina abonnenter att få tillgång till inställningarna framförallt. Men även telefontillverkarna på något vis skulle ju faktiskt kunna göra någonting här. Att inställningarna finns redan i mobilen från början. Hur säkert är det? Ja, jag tar min sista bild så ska jag svara på den också. Det finns ju lite myter och sanningar som vi tänkte det här måste vi ju ta. Det är inte dyrt att surfa på de anpassade mobilportalerna. Om man inte laddar ner stora videoklipp eller om man skulle få för sig att lyssna på radio. För där har operatörerna återigen någonting att göra. Vad gäller så kallade streamade tjänster, det vill säga att kunna lyssna över nätet på radio eller titta på video. Det tar väldigt mycket trafik idag. Då kan vi prata om 5-6 megabyte på en minut. Och då inser man att då kan det bli väldigt dyrt. Spam är någonting som man är orolig för. Jag pratar om att man kan få information pusha till sig, alert. Jag får ett besked om att... min tandläkartid är imorgon och så vidare. Man är ju rädd att nu ska företagen bara kasta ut massa sådana här pushade meddelanden. Det är förbjudet. Det får man inte göra. Så det kommer inte hända. Så enkelt var det. Utan det är faktiskt du som måste välja själv. Till exempel när vi jobbar nu med SAS så skickar man ut nyhetsbrev. Man berättar om den här fina portalen som finns. Men där får jag ju också... själv välja om jag ska ha information fortsättningsvis i min mobiltelefon. Precis som att jag väljer att få nyhetsbrev. Säkerhet. Ja, det finns två varianter. Man har information, man lägger ut information, mobila tjänster som inte kräver säkerhet. Eller också så bygger man in en lösning som kräver säkerhet. Och det finns jättebra lösningar idag. Så det är bara en fråga om att välja det ena eller det andra. Sen kan man fråga hur säkert är det? Den frågan var det någon speciell typ av säkerhet som man var orolig för. Om någon vill utföra den frågan.
Jag tycker att det är problemet med att det är
Absolut. Det är lika riskfyllt som det att göra det på nätet, eller lika riskfritt att göra det via din PC, skulle jag säga. För det vi bygger kommer bland annat att erbjuda e-handel via mobilen. Men vi har ju bara ett gränssnitt in till den som levererar betalningslösningen. Så det är samma säkerhet som finns där som kommer att vara en mobil. Vi lyfter ju inte ut den lösningen till mobilen. Vilken? Nej. Nej, vi kanske blir först. Vi får väl se. Men nej, men det stämmer ju. Man har inte kommit dit därför att man... ja, man säger så här att ni vill inte handla med kreditkort över mobilen. Nej, men jag vill. Vem har talat om för mig? Vem ska bestämma det? Jag skulle absolut vilja handla. Det är väl upp till mig att välja. Så, men det är väl det som har sagt hittills. Att, nej, det är osäkert. Det funkar inte. Men det finns jättebra lösningar. Det här kommer nu. Och det har ju också med att göra att det finns nu bra och fina gränssnitt i mobilen. Det, att vappa in en betallösning med kreditkort kändes väl inte så kul med de här gråa telefonerna och textlänkar och så vidare. Men nu har vi ett helt annat gränssnitt som liknar det som du har i, på nätet helt enkelt via din dator.
Ta en sista fråga då innan jag får kliva av.
När det gäller, jag var inne på innan och ställde frågan om HTTPS och sådana saker och så vidare, det vill säga krypterad överföring. Det är väl så att en mobiltelefon är precis som en vanlig webbläsare egentligen, som har samma stöd för säker överföring och så vidare i de lägena, eller?
Ja, precis. Absolut. Och GSM, om man, den tekniken, den är ju digital, så det är ettor och nollor som flyger i luften. Så redan där har man en säker uppkoppling. Sen kan man bättra på den så att säga. Om man vill ha en säkrad lösning mellan dig och mig till exempel.
Finns det generellt stöd som HTTPS för kryptering när du kör det här via mobilen? För det skiljer man automatik när du kör HTTPS.
Ja, precis. Det där, nu är vi inne också då på vad klarar telefonerna. Det finns inte stöd alltid för HTTPS till exempel. Men det finns sådana lösningar, ja, absolut. Och, men det här kommer ju mer och mer så att mobila portaler och med säkra lösningar, och nu snart kan man även bankerna faktiskt kunna tänka sig att leverera den typen av tjänster. Det kommer stort här nu det närmaste året.
Nu tänker vi byta.
Okay.
Tack Mia. Och sen tänker vi lämna över ordet till en person som inte är från teknikbranschen.
Tack.
Utan som är Sanjar Adami, som är chefredaktör på Gringo, som är journalist och som krönikör, föredragshållare. Ska vi säga som igår vann ett fint pris som årets nykomling för Gringo hos tidningsutgivarna.
Vilken tar vi nu?
Nu tar vi... Det är bra så. Den, ja, nej, vi kör. Så. Och då skulle jag vilja att du, Sanja, tar med dig ett par frågor när du pratar om det här. Och det är då, kommer ni ihåg när tre gick ut och skulle lansera sina nya tjänster? Då sa man så här, det här är tjänster för de mest high-tech affärspersonerna kring Stureplan. Och det här kommer bli kanon för dem och de kommer göra massor med saker mobilt. Men så visade det sig att det var förortskids som nappade på det här. Det var mina kusinbarn i Nyköping som köpte det här, alltså i massor. Och lite grann, varför blev det så? Och en fråga till som jag tänkt på i alla andra seminarier här, så har vi pratat väldigt mycket om den digitala klyftan. Men aldrig någonstans har man nämnt att internet mobilt kan vara en lösning på att minska den digitala klyftan. Och det får du gärna prata mer om. Varsågod.
Yes. Hej. Jag har faktiskt lite teknikbakgrunden då? Jag har gått medieteknik på Tekniska högskolan och utbildad ingenjör. Jag har aldrig jobbat med det, jag kan ingenting om det, men men jag har en liten examen i alla fall. Eller jag är inte ens det, jag tog aldrig ut examen. Startade en tidning istället. Den här frågan om varför butiken i Skärholmen är den som en av de butiker som har sålt bäst när det kommer till tre skulle lanseras. Jag är själv från förorten. Och jag är också, som ni, jag brukar alltid vara yngst i alla sammanhang. Jag tror att jag, är det någon som är under 24? Nej, jag är yngst här också. Så jag representerar lite en annan generation än många som sitter här. Jag är uppväxt med internet. Alltså det är som självklar grej. Det har alltid funnits liksom. Jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet och hade datakunskap. Det här är så här klassiskt skolproblem. Vår lärare skulle lära oss. Och 70% av klassen kunde mer än läraren. Det är så här, ser en del av den här generationsklyftan. Så för mig är internet bara sån självklar grej. Som, jag vet inte, jag ska inte klara mig utan det, känns det som ibland. Sen har vi mobilen. Och det är också en ganska självklar grej. För det har jag ända sedan jag kunde ha vänner och kommunicera med människor. Så jag har haft en mobil. Och nu, den här grejen att kombinera internet och mobil. Det tror jag, det var en fråga förut om det finns någon framtid. Jag tror lätt att det finns en framtid. Jag tror bara att det är väldigt nytt än så länge. Och som alla nya grejer så har det lite barnsjukdomar. Men att det verkligen kan gå framåt. Varför var det massa förortskids som köpte tre? Jag har en kompis som har jobbat på deras marknadsavdelning. Och när de höll på att tänka ut, ska vi marknadsföra den här produkten? Och då var det som Anna säger, att de trodde att det var så här, businessmänniskor liksom, runt stan. Men det är lite olika anledningar. Dels att med mobiltelefoner och så där, alltså statusprylar är viktiga i förorter. Alltså ett område som har lite lägre status vill kompensera det genom att skaffa statusprylar. Sen är det också den här digitala klyftan. När man pratar om den så är det, så man har en bild av förorten och paraboler. Människor som sitter hemma och kollar på paraboler. Mycket socialbidrag, mycket sådär. Det är liksom, ni håller säkert med, få skulle erkänna det, men men så är det liksom. Man får lite sådana associationer. Den bilden är rätt gammal också. Alltså det finns, det är klart det finns, men den är inte så alls så stor del som man kan tro. Och det finns en viktig skillnad mellan första och andra generationen av det man kallar för invandrare. Liksom. Det är det man ofta pratar om, med digitala klyftor, med språk och sådär. Så att den yngre generationen har inte alls samma problem. Och inte alls, den klyftan är inte alls lika stor. Det enda som är, det är ju priset liksom, att man kanske inte har råd riktigt. Det är ju klassbetonat. Men det blir bara billigare och billigare. Och vi är också en gratis generation. Vi vill inte betala för någonting. Om ni har märkt det. Som, vi vill ha gratis tidningar. Vi vill ha allting gratis. Så alla folk får fixa det helt enkelt. Så att, jag tror att vi kommer pusha på den här utvecklingen. Att det blir billigare och billigare. Så klyftan är inte så stor som man kan tro.
Får jag hoppa in i frågan? Jag tycker att du och ni på Gringo som ordnade den här Hultsfredsfestivalen var ganska modiga som nappade väldigt tidigt på det här med att ha en mobilportal som en kanal då ut till användarna. Men du ska få berätta lite grann vad som hände och hur det fungerade och lite grann också hur det inte fungerade, vilket också blev fallet i det här. Det som ni gjorde. Det skulle jag vilja att du utvecklar lite grann. Varför och varför inte egentligen?
Alltså vi hade en festival i somras som hette Hultsfred. Den var samtidigt som Hultsfred. Som var i Rinkeby och Skärholmen. Och målet är att knäcka Hultsfred nästa år. Blir ännu större. Men, och då träffade vi Anna och tyckte det var skitkul med det här med mobil, mobilportal. Redan då så kände jag att det här är jäkligt nytt. Så här. Folk vet inte vad det är och det är svårt. Men jag märkte så här, vilka möjligheter det finns. Så här, roliga grejer man kan göra. Vi hade dels så här, Faktumfestivalen liksom, med en liten karta och så här, artistschema. Så här, med vilka artister som går på när. Så och sen en liten tävling. Och sen hade vi vår blattifieringsgenerator som var jävligt rolig. Den, man kan skriva in så här, hej, mitt namn är Bosse. Och så ändrar den till så här, tjo brorsan. jag heter Bosse. Eller, så att man kan, ja, blattifiera språket helt enkelt. Det är en så kul tjänst som man bara kan ha i mobilen liksom. Så att, nej men det är verkligen alltså, för event så är det så ett jättebra komplement. För ofta får man ju flyers så där, det är bra. Men det här, alltså det ger helt andra möjligheter med, om man vill titta på en snutt av någon artist eller gå in och läsa om någon artist eller, så att, ja det, men det som gjorde att det inte funkade i princip, det är att informationen, alltså det var ett snäpp för svårt helt enkelt. Folk var så här, ja men vadå mobil och sen. Och fortfarande är det ju så att med alla operatörer, det funkar inte med alla operatörer. Och det, alltså det är lite, ja, det var lite för nytt helt enkelt.
Vad läxan blev då, som om man då, om vi ska ta ut av våra erfarenheter då, om man jämför Hultsfred och SAS. Det var att i Hultsfred så underskattar vi totalt nytt, alltså, hur viktigt det var att marknadsföra det här. För att det just är nytt. Och det var ingen självklarhet för folk. Och då som organisation, som Gringo. Ni har inte så många namn insamlade. Så ni kunde skicka ut riktad reklam. Annat är det med SAS som räcker idag. När vi räcker ut kanske 250 000 e-mail. Där man faktiskt säger att nu finns den här. Då har man en helt annat. Alltså det finns en helt annan möjlighet. Att lyckas. I och med att de har sina kanaler. De har möjlighet att informera och marknadsföra. Och lägger pengar på det. Och där kan då portalen åka lite snålskjuts i, göra bonusbrev och så vidare. Men det var en läxa att man ska ha. Dels så ska man samla på sig, om man nu ska göra såna här saker, ska man ha mobilnummer. Och man ska fråga folk om man vill få information. Och sen måste det marknadsföras och berätta. Så här gör man och så här går det till. Fast det har hänt mycket sen juni, måste jag säga. Att folk har faktiskt lärt sig än mer.
Ja, det är inte så avancerat egentligen, alltså när man väl, men när det är helt så här, man bara får det så här, då, men om det är någon bara förklarar lite grann. Och det har det ju varit alltid egentligen med nya mobil, alltså tekniklösningar, att det ofta är några som lär sig och så sprider det sig att man lär varandra och så här. Men som det ser ut nu så är det här så nytt att det finns inte ens de där få som kan lära ut det. Men jag tycker verkligen att det, ja, det är en bra grej.
Kommer ni använda det nästa år då? Och vara mer förberedda?
Ja, alltså vi kan lätt tänka oss det. Vi behöver er som kommer att lära ut det bara.
Så annars kör vi det på Hultsfred nästa år.
Ja, shit, det är så konkurrens här. Ja, nej. Nej, men visst, alltså, vi tycker det är bra, verkligen ett bra komplement. Får inte jag några frågor? Kanske någon sms är en fråga.
Kanske inte din fråga på virus i mobilen kommer. Eller vill du ta
jo, ska ni veta. Från min mediateknikperiod i KTH.
Vi sparar det lite grann. Vilka tjänster ser du då som du använder och som du skulle kunna använda?
Alltså jag har tre. Och jag hatar tre. Jag lovade att inte säga det, men säger ändå. De ringde förra veckan och bara, ja hej, jag har sett att ditt abonnemang går ut den 27 oktober, vill du förnya? Jag bara, nej! Varför det? Nej men, så jag har aldrig satt mig in i hela det här med mobil och allting. Men nu när jag ser det här så bara, shit, jag har ett katastrofalt bekant.
Men vad du säger, du använder inte tre tjänster.
Nej.
Mia, du som är då tre och som kanske har mera van att använda mobiltjänster. Använder du Treas tjänster på deras portal?
Ja, jag är ju musikgalen. Helt sjukt faktiskt. Så jag byter ju ringsignaler hela tiden. Men, så det gör jag. Men det är väl det enda å andra sidan jag använder. Vad vi inte har sagt var ju det att de här portalerna, de här tjänsterna funkar ju, eller jag sa det kanske, både på GSM och 3G, så man behöver inte ha en 3G-telefon och på alla operatörer. Men annars använder jag som sagt SL.se, hitta.se varje dag för att hitta och komma i tid förhoppningsvis. Så det är väl framförallt det, plus SAS-portalen förstås. Mm.
Då ska du också svara på den här virusfrågan. I och med att det stod nu jag tror att det var Computerspin igår, så hade Microsofts någon säkerhetskille, tror jag inte i Sverige, eller ja, en Microsoft-person sagt att nu jäklar är det virus i mobilerna och nu ska ni liksom verkligen hålla i hatten, för nu börjar det.
Ja, och då vet inte jag hur ärlig man ska vara. Men återigen då, så är det internet i mobilen, och då säger vi ladda inte ner massa program till din mobiltelefon. Det är nummer ett. Så slipper du virus i mobilen. Sen kan man fundera på vilken typ av mobiltelefon man ska använda. Är det Windows CE som är ett Microsoft-operativ? Och så landar man ner program. Ja, då kanske risken finns att det hamnar något virus där. Om man inte använder den typen av operativ, utan bara sin vanliga browser i den mobiltelefon man har, så slipper man virus i mobilen.
Någon som vill kommentera det? Som är mer av tech?
Det finns ganska mycket nya virus som sprids via Bluetooth, och även om man till exempel synkroniserar filer mellan sin PC och mobilen. Symbian har en del virus, och det kan tänkas bli kopplat till att mobilen ska ringa upp betalsamtal, utlandsnummer, allmänt använda mobilen för att sprida filer kanske mellan PC också. Så det är kanske lätt att avfärda det på det sättet. Många nya smartphones skickas ju med demoversioner av säkerhetsprogramvara typ antivirus. Och sådär. Så det är ett område som jag tror att man inte ska negligera i alla fall.
Jag tror du har alldeles rätt. Och det kan man säga att vi jobbar även med företag som säljer mobila tjänster och system österut. Ryssland, gamla sovjetstaterna. Och där ser situationen mycket annorlunda ut än i Sverige och Europa. Där, alltså, de beväpnar sig till tänderna för att hindra virusspridning och att man tar sig in i system och mobiltelefoner. Så jag tror du har rätt. Den kommer att måste få fokus.
Jag har en fråga om användargränssnittet. För att, jag tänkte på det som du tog upp, det här att det är många ungdomar som använder det här. Och skärmarna är ju rätt små, trots allt. Det kan ju bli rätt jobbigt med mycket information, och ska man behöva med sig förstoringsglas på sikt liksom, för att kunna använda tjänsterna? Det är ju trots allt ett litet problem. Hur ser ni på det, och liksom vidareutveckling av tjänster och så?
Det ska jag faktiskt ge till Anna Red, som är en... Ska vi, Sanja, vill du prata mera? Eller
nej, jag bara står här och...
Du kan ju finnas med en stund för frågor sen, men det kanske blir naturligt.
Ja, men det är bara bra att du tar över. Ja, gärna. Tack för mig, tack för uppmärksamhet.
Om det blir en naturlig övergång. Anna-Reta Gillblad är också med lite namn, eller har en annorlunda bakgrund. Kanske mot vad Mia jag har, som dock kommer lite från teknikhåll. Du får se lite grann själv, Anna-Reta. Men du har i alla fall det är affärsutveckling, det är mycket beteendevetenskap. Och faktiskt de första gångerna vi träffades någonsin, så sa du något sånt där, att det här är inte för folk över 40, för man ser inte vad det står. Och det är ju en fråga som också är väldigt aktuell just nu. Ta den, så ska du få mera frågor under ditt.
Ja, jag börjar med att svara på den här frågan. Fungerar det här nu? Har ni med? Okay. Jo, det är så här att det är inte bara det att det ska vara synligt det som man ser, utan det mobila beteendet ser annorlunda ut. Vi gör och kommer att göra det mobila, alltså ha det mobila beteendet på andra sätt och vid andra tidpunkter, som också ställer krav på anpassad information. Alltså det här att ha hela webbsajter i mobilen tror jag inte en sekund på, därför att det är inte anpassat till de stunder då vi egentligen så här bara spontant tar fram mobilen. än så länge. Så som svar på din fråga, tillverkarna måste bli ännu bättre på att göra de här, att anpassa själva mobiltelefonerna. Och jag kan klart säga att jag med sorg har sett att flera av de mobiltelefoner som har kommit bara nu i höst faktiskt innebär försämringar i det som vi kallar för perceptionspsykologi, som handlar om det här att hur man ser och upplever saker och ting, hur man använder knappar och så vidare. Och det tycker jag är ledsamt alltså.
Nu ska jag få sätta på din...
Ja, nu ska vi se. Är den här på här?
Men också ett kompletterande svar till det här var att bara förra veckan så var jag ute i Kista Science City, The Mobile Showcase. Och då, vi är projektpartners där ute och vi pratade med andra som håller på med samma sak. Och där var det ett företag som håller på med... Alltså, klicka på en länk på portalen och du får ett röstmeddelande. Någon som faktiskt talar det som man, när du står reseservice, som du står blattgeneratorn, så får du det i tal. Och det vet jag diskuterade med statskontoret också, med 24 timmars myndigheten, att det är något som man önskar att få in i det här, som då för inte bara funktionshindrad, utan det räcker ju vara 40 och ett halvt, så liksom börjar man så här på de här minsta telefonerna. Det är jätteviktigt. Och det tror jag absolut kommer att ägnas mycket forskning och utveckling åt. För det måste det göras.
Jag får inte.
En förutfråga på det du sa där. Har du sett någonstans där man använder rösten som inmatning?
Nej, det har jag inte gjort.
För det är ett av problemen när man kommer från företagsvärlden. Det är kul med musik och det är kul med såna här saker. Men att se affärsnyttan i det här, hur ska du kunna använda det affärsmässigt för att flytta funktioner som vi har idag på sajten ut på telefonen? Och för stora informationsmängder som ska matas in via knappsatsen, och speciellt när man inte är 15 som brukar ha bra hastighet på fingrarna, så är det ju naturligt, kan vara naturligt att prata i det här som du har en telefon. Men du har inte sett att det är någon som använder det?
Nej, inte som går hela vägen. Jag har sett att man talar in och sen så går det till en... Mia?
Jo, men absolut. Det finns ju den typen av tjänster som man kan tänka sig lägga i. Vi har ju Direkt Memo till exempel.
Men det är ingen
sån... Nej, alltså där ringer du upp ett telefon. Man kan tänka sig vad man kan göra nu med den mobila tekniken i en portal till exempel. Det är att jag har en länk med telefonnummer, och istället för att jag behöver skriva ner telefonnumret och komma ihåg det, så klickar jag på det telefonnumret och telefonen ringer automatiskt upp. Och den kan jag ringa vad som helst. Det kan vara en kundtjänst, men det kan också vara i det här fallet en tjänst där jag talar in ett meddelande och så får jag det här, så skickas det här meddelandet som ett e-mail till någon.
Ja, det jag tänkte närmast på var att om du till exempel har en blankett, en formulär som ska fyllas i, där du då första fältet innehåller ditt namn, och då skulle man istället för att knacka in ett namn kunna säga sitt namn eller och så vidare. Den typen av tjänster ute.
Ja, absolut. Den tekniken finns. Och, men just att, jag vet inte om någon har byggt just den applikationen, men tekniken finns.
Du ska fortsätta. Vi gjorde ett litet exempel åt ett företag som hade stora vägmaskiner ute, skogsmaskiner, som var väldigt oroliga för att deras försäkringspremier gick upp så otroligt. Och då gjorde vi att de kunde göra en skadeanmälan via mobilen. Och där, inte röst, men där var det rullgardits... alltså du fick välja, du hade ett urval. Och det funkade jättebra, men det är viktigt det där, att man ska inte skriva frihand, utan det var... Men där fanns det vägskrapa och sen var det registreringsnummer och sen så... Så det gick rätt att skrolla då. Mm.
Man kan säga kort att ska vi få väldigt genomslagskraft på mobila tjänster, så måste vi jobba väldigt mycket mer med igenkänning. Det vill säga det som många klagar på många gånger och säger att nej, men det ska vi väl inte alls ha. Men att igenkänning är i hög grad att försöka utforma applikationer så att den som använder det kan överföra kunskap om att använda någonting som de har gjort tidigare på den nya tjänsten. Det är liksom om vi ska få en bred spridning. För att de här nya beteendena, de är svårare att lära in än de beteenden som vi kan föra över från det ena till det andra. Men jag ska prata om det lite grann. Men jag tänker att jag kanske ska introducera mig själv lite grann först. Eller framförallt skulle jag börja med att säga tack snälla alla ni fantastiska människor som gör den digitala världen möjlig för mig och tillgänglig för mig. Jag är beteendevetare och verksam som fristående konsult i ett företag som heter Mindfeed, som är mitt eget bolag. Och utan de fantastiska tekniker som finns och gör det här möjligt, så hade jag ju aldrig kunnat arbeta på det sätt som jag kan göra idag. Eller leva på det sätt som jag kan göra idag. Jag erbjuder tjänster inom områden som handlar om omvärldsanalys, strategisk affärs- och produkt- och verksamhetsutveckling. Och har en beteendevetenskaplig grund i botten. Men jag har valt att kombinera allting som handlar om ren företagsekonomisk analys med en mängd andra typer av metodiker. Allt från antropologi, historia, konst och så vidare. För att kunna göra mer relevanta analyser av vad vi kommer ha efterfrågan på, helt enkelt. Och jag kan bara med sorg konstatera att det är en typ av kunskap som används alldeles för lite inom näringslivet och inom verksamheter idag. Trots att det är så att vi under lång tid har använt till exempel områden från perceptionspsykologi inom standardiseringskommissionerna. Alltså alla de som gör de här vita sträck över gatan, att det ska vara blått, rött och grönt på trafikljusen och så vidare. Det är sånt här som har använts i snart 60 års tid. Och trots att det är så inarbetat så används det inte inom det här området som handlar om mobila tjänster, mobiltelefon, utformning av mobila telefoner och så vidare. Och det tycker jag är otroligt ledsamt. Jag hoppas att det kommer bli bättre, för att det här är ju andra året i rad som ekonomipriset i Nobels ekonomipris delas ut till några som har utvecklat spelteorier. Och spelteorier är en kombination av psykologisk kunskap och ekonomisk kunskap, när man tittar på beslutsprocesser. Det vill säga, hur ser det ut när vi fattar beslut? Vad är det som driver konsumtionsbeslut till exempel? Så jag hoppas att det kommer finnas en större öppenhet för de här områdena som jag arbetar med framöver. Jag har jobbat både med tillverkare av mobiltelefoner och med tjänsteleverantörer. Och där finns en hel del att göra. Mycket har kommit upp på banan som vi har efterfrågat snart i 10 år. Men mycket finns fortfarande att utveckla och att ta tillvara på. Däremot så kan jag klart säga att det är några små saker som kan verka lite provocerande, men som vi behöver komma överens om. Och det är att jag hör ofta tekniker klaga på att användarna är förfärliga, de förstår inte vad de kan göra och så vidare. Men någonstans, om vi vill få ut tjänsterna, så får vi glömma det. Tekniker avgör vad som är möjligt, vad man kan göra, vad det finns möjlighet att bygga, allt det här som till exempel Mia och Anna är experter på. Medan det är användaren som avgör om det fungerar. Om användaren säger det funkar inte, så gör det inte det för användaren. Och det har ingenting att göra med huruvida det faktiskt fungerar eller inte. Det har inte alltid heller att göra med såna här frågor som om det är för dyrt eller så vidare. Utan det handlar allra oftast om någonting som jag kallar för tröskelvärden. Och tröskelvärden, det är den ansträngning jag är villig att göra för att använda en tjänst. Och den där tröskeln är för de som jobbar i branschen extremt låg. Alltså jag kan se tekniskt intresserade personer kämpa som galningar för att göra olika saker med sina apparater. Medan för en användare så är ofta den här tröskeln väldigt låg. Vinsten med att användaren måste upplevas som väldigt hög för att jag ska ta mig över tröskeln. Så om det är ett budskap jag kan lämna så är, säger en användare att det inte fungerar, då måste man undersöka närmare om vad det är som ligger i tröskeln som gör att man inte hoppar över, helt enkelt. Det här kan också verka lite provocerande. Det är det här att omvärlden och marknaden avgör om det finns affärsmöjligheter. Vi bedömer inte om det finns affärsmöjligheter genom att bara titta på våra egna beteenden. Eller vad vi själva skulle vilja göra. Och om det är liksom en affärsmöjlighet bygger alltid på att generera en intäkt, en kostnadsbesparing eller ett värde för någon. Och då kan man ju säga att en affärsmöjlighet måste alltid ställas mot en investering. Och här har vi sett en hel del problem när det gäller affärsutveckling just. Att man bygger enorma applikationer av olika saker som kostar hur mycket som helst som sen ingen använder. Och många gånger så är det därför att man har utgått ifrån fel parameter. Man tror att man kommer få en intäkt när den stora vinsten i själva verket kommer vara en kostnadsbesparing till exempel. Så.
Anna, jag tittar på frågan. Det var en intressant där du sa det här om vad som är blått, rött, blått och grönt. Kom en fråga då, när det gäller vårt område här, vad är det som är rött, blått och grönt?
Ja, då kan jag säga så här, den röda och gröna telefonluren ska man aldrig släppa egentligen. Därför att det är ett inarbetad referenspunkt som man har som användare. Vi har redan tränat oss i det, vi har pratat i telefon hur länge som helst till exempel. Att också använda sig av de här andra inarbetade signalvärdena som finns. Som är till exempel trafikljusen. Det finns en mängd såna här olika parametrar som man kan jobba med. De hittar man inom perceptionspsykologiska områden när man vill söka på det. Eller så kan vi prata om det efteråt. Lite grann. Mina fingrar får knappt plats för att skriva sms. Nej, det gör det inte. Jag är urledsen för det. Jag hoppas att tillverkarna hade tittat på lite information som vi ska titta på snart. För då hade ni definitivt haft annorlunda mobiltelefoner idag. Redan. Ja. Att förstå vad som driver och hindrar efterfrågan och betalningsvilja, det är A och O när man ska utveckla en tjänst. Jag har bara tecknat ner några små exempel på tjänster utan att göra en värdering om det är bra eller dåligt. Därför att jag ville att vi skulle titta på vad det är som har drivit utvecklingen av dem. Cash card till exempel, det känner alla igen, va? Ja. Det har ju nyligen lagts ner efter en stor investering och mycket arbete. Idén till det kom från början, allra första början. Från bankerna som insåg att det kostar enorma summor att slussa pengar. Alltså mynt och sedlar. Och att hantera det flödet är en enorm kostnad för bankerna. Men det går trender i allt och under perioden när man skulle starta det här, då hade man bestämt sig för att allting skulle vara intäktsfinansierat och det skulle vara kunderna som skulle betala allting. Det är bara det att kunderna hade inte motivet. För att en tjänst ska gå igenom så måste du ha både att du har ett behov av det här, att du känner att det är en bättre lösning i jämförelse med alternativet som i det här fallet var att ha lite mynt i fickan till exempel. Och du ska gärna ha en känslomässig laddning kopplat till det här. Hade man, när det gällde cashcarden istället, bestämt sig för okej, kostnadsbesparingen som vi kan göra genom att få människor att använda cashcard istället för sedlar och mynt är så stor så att vi kan betala de som vill använda kortet en liten slant för att motivera dem att använda kortet, så hade det sett helt annorlunda ut. Man hade fått en helt annan tidsaspekt på hur lång tid man har på sig för att liksom kunna utveckla en tjänst. Hade man gjort det idag, börjat idag, då hade man kanske börjat tänka sig det här och lägga in, kanske skippa cashcardet, ha mobilen som ett cashcard och lägga in betalningsmöjligheter på det viset. Men genom att identifiera, alltså att helt enkelt identifiera efterfrågan fel. Efterfrågan i det här fallet var starkast hos bankerna. Det var bankerna som hade problemet och som kunde göra en kostnadsbesparing. Medan det var en fullständigt ljum tjänst för oss som konsumenter. Deklarera med sms. Den här årets taxering så deklarerade 2 157 000 personer via någon form av e-deklaration. Det var mer än dubbelt så många som förra året. Men vad gjorde de i år? Jo, då sa de så här. Att om man deklarerar med en e-deklaration, då får man sin skatteåterbäring innan semestern. Alltså det finns inget som är så laddat i Sverige som att ha en bra semester. Och vi äter knäckebröd hela året. Bara vi får ha en bra semester. Extremt stark drivkraft. en extremt bra sätt att motivera användare att ta sig över de här trösklarna för att använda e-deklarationer, sms och allt vad det är för någonting. Dessutom är det så att Skatteverket gör en besparing på mellan 12 och 200 kronor per deklaration. Så det finns ju en extremt stark kostnadsbesparing drive i att få igenom den tjänsten. Betala parkering. Här är mina mobiltelefonbilder. Nu har jag tagit med en av de första kameramobilerna som är lite suddiga som ni ser. Också en klockrent behov kopplat till det. Mynt i fickan. Man ska betala. De höjer avgiften för parkering på gatan. Plötsligt ska man ha 60-70 kronor i 1 kronor och 5 kronor till exempel i fickan för att kunna betala. Och dessutom är man aldrig säker på om man kommer komma i tid tillbaka till bilen eller inte. Alltså ganska mycket sån här känslomässigt drivande behov. Det vill säga vi vill inte ha en p-bot. Vi vill inte betala för mycket. Och vi har inte fickorna fulla med mynt så här när det går på gatan. Alltså så efterfrågar man andra betalningsmedel. Och faktiskt så var det efterfrågan på att kunna betala bara för den tid som man är parkerad som fick stadsdels eller stadshuset att lägga ut den här kravet på upphandling av mobila parkeringsmöjligheter. Alltså att betala med mobilen. Kostnadsbesparingen för Stockholms stad när det gäller mobila parkeringar, den är hemlig. Men pariteten är att intäkten mellan 20-50% av hela intäkten går till att täcka kostnader för att hantera mynten, automaten, se till att folk felparkerar och så vidare. Ja. Att betala med mobilen så är kostnaden 3,6 eller 3,8% av den totala intäkten. Så kostnadsbesparingen är en av de här drivkrafterna som är alldeles för outnyttjad. Därför att fortfarande inom mobilbranschen är man så otroligt fokuserad på intäkterna. Ja,
men du har ju ett annat ganska säkert...
betalningsmedel som folk känner ett stort förtroende till som är kontokorten. Ja. Och det är ju där en ganska stor drivkraft att kunna dra kontokortet. Är inte det någonting som kan få den mobila tjänsten att slussas ut? Eller har det bara drivit på utvecklingen?
Betala med kontokortet har inte den fördelen som innebär att du betalar exakt för den tid som du står parkerad. Alltså, de flesta som har rörliga arbeten och går på möten på olika ställen har varit med om att man betalade till klockan 3 och så drog mötet ut till 3:10. Och då så hade du betalat för lite och fick en p-bot. Så med kontokortet så lägger på 10 så här för tiden och köper tiden.
Apparater är det faktum att du kan dra kortet och när du kommer tillbaka drar du kortet igen. Och du betalar bara exakt för den tiden.
Precis, i parkeringshusen så är det ofta så.
Okej, på gatan kan det vara annorlunda.
På gatan så är det. Och det är på gatan som de stora kostnaderna är för hanteringen.
Det här med betalning via mobilen, jag har använt det en hel del. Men nu har de börjat ta betalt för tjänsten. Och alltså, att man har liksom om det är 100 spänn för att liksom ha möjligheten. Och när man då inte använder så mycket så blir den där 100-lappen då väldigt stor del av den totala kostnaden.
Just det.
Så där tror jag man gör sig en tabbe att man liksom börjar ta betalt för en så pass omogen tjänst. Jag tror man måste liksom hitta andra vägar. Sen är det klart, de har ju säkert kostnader som måste täckas och så, men jag tror det är fel väg att det blir så tydligt att liksom, det här är liksom abonnemangskostnader eller vad man ska kalla det.
Ja. Man kan säga så här att all affärsutveckling handlar om att identifiera öppna fönster i en marknad som vi säger. Ett öppet fönster, det är en möjlighet att tjäna pengar någonstans, till exempel. Och när då de här prisökningarna kom så ser ni här så är det en hel del. Nu finns det väl i alla fall i Stockholm så finns det runt 5 olika leverantörer av betalningstjänster att betala parkering med mobilen. Vilket innebär att man börjar öka konkurrensen för det är ju det som händer. Att först så har du ett öppet fönster, det börjar aktörer kastar sig in på den här marknaden och sen börjar de konkurrera och så på en liten marknad som Sverige trots allt är så slås några ut. Så att det kommer ske sådana här värden, därför man har inte hittat riktigt affärsmodellen och det gäller ju inom ganska många områden. Här. Mm. Vägverkets tjänst, den här som är Vem äger bilen? Den hade i september månad 611 258 användare. Så vi ser, det här är de här tjänsterna som oftast har identifierats som tråkiga. Vad ska man ha dem till? Men som är nyttotjänster och som genererar ganska bra trafik. På sätt. Därför att det fyller ett behov som har en känslomässig laddning. Den här, att vem äger bilen, den har drivits bland annat av att reglerna för att handla begagnat förstärktes, vilket innebär att om jag av en händelse råkar köpa någonting som är stulet och inte känner till det så är jag ändå tvungen att lämna tillbaka det här föremålet. Känner ni till det? Så det är en sån här reglering som har drivit användning. Ja, i alla fall. Men det är i alla fall för att resonera lite grann om det här. Vem är det egentligen som äger det största behovet? Vem är det som behöver göra kostnadsbesparingen? Vem är det som vill ha intäkten? Och att man, där behöver man bli duktigare på att analysera vad det är som driver vad och vad det är som hindrar vad, helt enkelt. Jag brukar säga så här, att samla information idag är inte svårt alls. Det svåra är att dra slutsatser av informationen. Jag skulle säga att vi mer eller mindre drunknar i attitydundersökningar idag. Och jag blir skrämd när jag ser att attitydundersökningar används som beslutsunderlag för vilka tjänster som ska tas fram och vilka som inte ska tas fram. Därför att tyvärr är det så att vi vet inte riktigt vad vi svarar på när vi svarar själva på attitydundersökningar. Och många gånger så skarvar vi lite grann och ljuger kanske lite så här också. Och så kan det vara så att det är massa frågor som vi svarar på som vi tycker, oh, jättebra, men det är väl trevligt och så vidare. Men vi har inte tillräckligt starkt laddat behov för det för att också ta oss över den här tröskeln och använda det. Så här behöver vi bli duktigare på att analysera vad som är vad. Och det finns så otroligt mycket mer rolig och tillgänglig metodik när man analyserar marknader och tittar på vad det finns efterfrågan på, vad man behöver anpassa sig till och så vidare. Och då brukar jag säga att göra omvärlds- och marknadsanalyser, det är liksom ett växelspel mellan det som är rationellt och det är det här vanliga. Det är statistik, demografi, direkta försäljningstal och så vidare. Och det som är rent känslomässigt intuitivt styrt. Och jag skulle faktiskt säga att merparten av de frågeställningar som vi har i attitydundersökningar handlar om det som är känslomässigt och intuitivt. Och inte så mycket om det som är rationellt. Jag ska ge några små exempel. Till exempel så görs det kroppsmätningar. Det görs i hela världen. Europa har precis avslutat en ny omgång. Det är statistiskt vederlagt att handstorleken i Europa ökar. Till exempel. Det är också helt statistiskt vederlagt att 90% av de som är plus 40 år gamla får åldersseende och ser sämre och sämre och sämre. Den här informationen är oftast till och med fri. Den kostar inte ens att få ta del av den. Och ändå så används den inte av mobiltelefontillverkarna till exempel. Eller de som då paketerar mobila tjänster och jobbar med designen. Om vi tittar på den känslomässigt intuitiva sidan, så om vi ska tro de attitydundersökningar som görs just nu angående 40-talisterna, så kommer de liksom bli rena rama tonåringar och studsa runt i världen och flytta och de kommer göra miljoner olika grejer. Men jag har satt några små söta hjärtan, därför att om vi tittar på det som är mer statistiskt vederlagt så ser vi att ja, vi lever längre och vi håller oss på benen hyfsat mycket längre. Men vi har en hel del kroniska sjukdomar som ökar lavinartat. Diabetes, hjärtsjukdomar. Sånt som begränsar hur vi kan leva och vad vi kan göra eller inte. Det finns också en extrem jakt på kidsen. Alla vill nå ut till kidsen. Alla vill prata liksom med de unga och nå ut till de unga. Så här. MTV har lagt hur mycket pengar som helst på att göra en kartläggning av de unga. Och står nu och ser ut som frågetecken. Därför att de har gjort allting som alla de ungdomarna sa att de skulle göra i attitydundersökningarna. Och de tittar ändå inte på MTV. Man har inte tittat på alternativen till exempel som ungdomar har. Man har inte heller konstaterat att unga människor under 27 år och neråt får ett allt mindre ekonomiskt utrymme. Medan den ekonomiska kraften finns i de som är plus 40 och uppåt. Alltså inte ens 30 och uppåt, va? 40 och uppåt så finns den starka ekonomiska kraften idag. Och det som Sanjar sa så här att unga säger, de vill bara ha saker och ting gratis. Ja, det kan man säga, det är lite snällt att säga det, men de har faktiskt ingenting att betala med. Vilket gör att tjänster som innebär att betala 30 så får du för 150 någonting går väldigt bra bland ungdomar. För de har inte pengar helt enkelt. Utan det är en väldigt inarbetad tro på att unga har väldigt mycket pengar att tillgå. Men inte i paritet.
Får jag ställa en fråga?
Absolut.
Jag läste om dagen då att det kommer ut telefoner nu där man har då mobiltelefon, väldigt stora tryckknappar där man faktiskt har alltså stora för även den som skrev som hade för stora fingrar. Mm. Vem är i dagsläget bäst på, du målar upp en ganska svart bild, men det är klart att någon måste lära sig, någon måste vara minst dålig. Att tänka på det du säger. Vem är minst dålig i dagsläget?
Här. När det gäller mobiltillverkarna?
Ja, alltså ta mobiltillverkare och operatörer eller de som är.
Ja, jag skulle säga, jag vill inte riktigt nämna någon av tillverkarna, för tillverkarna går väldigt mycket hand i hand. Men alltså det finns en betydligt ljusare bild. Nu är jag liksom lite krass här och säger att det här är det som man behöver tänka på när man ska bestämma sig för vilka tjänster man ska utveckla och hur efterfrågan kommer att se ut. Och man måste ha väldigt mycket kärlek i hjärtat när man gör det, därför att det blir inte alltid så som vi har tänkt oss att vi skulle vilja leva. Och då vill jag istället ta upp det som handlar om att när vi gör attitydundersökningar så är vi ofta väldigt begränsade till en enskild individ. Alltså den enskilda individen som köper till sig och betalar för sig. Men i själva verket så är det så att kommunikationsbehov, de uppstår mellan individer. Och det innebär att, brukar visa den här lilla söta bilden. Det här är en dam som heter Margit Landes. Och hon är 85 år och tycker om att plocka blåbär. Och hon har fått en mobiltelefon av sin son. Och det är därför att den känslomässiga laddningen, hon är inte speciellt orolig. Hon tycker det är jätteskönt att gå ut där och plocka, men hennes son, han oroar livet ur sig. För att mamma är där ute och springer. Så det innebär att det kan vara en yngre person som ser ett behov av en telefon, till exempel. Som han vill ha, han själv har ett behov att hon ska kunna använda, och då måste den vara utformad efter henne. Och tyvärr är det så att i stora delar av Europa så har man ännu inte riktigt sett det här mönstret. Alltså tillverkarna ser inte riktigt de här mönstren. Jag kan säga att det här generationsöverskridande mönstret där en person köper till en annan kommer öka markant. Och i flera av de stora tillväxtländerna också, bland annat Indien, där man har starka familjerelationer och band, men där nu generationsmönstren börjar se väldigt annorlunda ut.
Hur mycket forskning känner du till då? Den andra frågan är om framstående beteendeforskning i Sverige gällande mobilt användande. Har du något?
Nu Sverige i kyrkan, höll jag på att säga. Jag tycker att vi är alldeles försiktiga i Sverige när vi gör studier. För vi koncentrerar oss på en liten faktor och så analyserar vi den utifrån en enda form av metodik. Och det räcker inte för att hitta behov och att förstå hur marknaden kommer att fungera. Det är jättesvårt att bedöma hur stark drivkraften är för att betala, till exempel. Om man bara tittar, gör ekonomiska analyser eller om man gör beteendevetenskapliga analyser så måste man liksom kombinera ihop. Och det görs alldeles för lite av det. Jag önskar att företagen efterfrågade det mer och använde det som fanns mer också. För att vi skulle få igång den forskningen bättre. helt enkelt. Den typ av kombinationer som jag gör, den får jag ofta smäll på fingrarna på. Därför att man tycker att man ska hålla sig i enskilda discipliner. Jag har en enorm respekt för kunskap, men jag har faktiskt inte speciellt stor respekt för de här disciplinära skillnaderna. Ja, så det är just det här att man kombinerar ihop metoderna och då kommer man närmare en sanning liksom, på något sätt. Om vi då tittar bara på några drivkrafter som jag tycker är underskattade idag när det gäller utvecklingen av tjänster. Så är det här är några stycken som jag plockar fram bara. Och det är det här med nya relationer, nya konstellationer, ny gemenskap. Och hur man liksom styr konsumtion mellan generationer. Vi vet till exempel att det är i hög grad barnbarnen som lär 40-talister att använda mobila tjänster och mobila telefoner och så vidare. Och att en stark motivation för deras del är att ha kontakt med barnbarnen. Det har man inte förväntat sig från början då att det skulle se ut på det sättet. Sen lever vi också i helt nya konstellationer. Jag jobbar med ett litet mäklarföretag ibland och deras den mest normala efterfrågan de har, det är på lägenheter som kan man ha 4 sovrum ena veckan och 1 sovrum de andra veckorna. Så att skilsmässor, nya relationer, nya konstellationer, att bo med vänner varannan vecka och bo med familj varannan vecka, att bo i olika länder till exempel. Påverkar ju hur vi använder och nyttjar tjänster. I Sverige har vi då en allt större andel personer som också har sin familj någon annanstans. Alltså invandrare både i första och andra generationen. Men också de som har arbete utomlands eller har arbetat utomlands. Har tvärinternationella kontakter dagligen. Och ställer helt andra krav och helt andra behov. Liksom, då. Det är en klart underskattad... Man kan liksom titta på det där noggrannare. Men, sen är det här livet vi vill leva kontra livet vi verkligen kommer att leva. För det finns idag en stor diskrepans mellan vad vi drömmer om och längtar efter. Och hur vårt vardagliga liv i själva verket kommer att se ut och vad det kommer ställa för krav på tjänster. Jag kan ibland bli lite trött på den här betoningen på underhållning och så vidare. Att alla ska underhållas så in i helvete rent ut sagt. Och samtidigt är det så att det fysiska livet är ju här och nu. När ungar ska till dagis och det är föräldrar som ska passas och det är jobb som ska skötas och så vidare. Och jag glömde säga en sak tidigare när man analyserar marknader. Och det är att såna här saker som bostadsyta, restid påverkar oerhört mycket hur vi använder tjänster. Vi har länge gjort jämförelser internationellt och klagat på varför de i Japan använder så mycket mer tjänster än vi gör här. De lever lite annorlunda också. Man tänker på utrymmet de har till förfogande för antal personer. De spenderar också enormt mycket tid på att resa till och från jobbet. Så man måste lägga in mycket flera parametrar helt enkelt. Ja. Men livet vi lever kontra livet vi lever och kommer att leva. Jag tror att vi kommer behöva en hel del medicinska tjänster. Recept på mobiltelefonen till exempel. Elektronisk identifikation. Så att de med kroniska sjukdomar kan gå in var som helst och plocka ut sina mediciner. Definitivt. Sen är det en annan sak. Så det här ansvar, kontroll och trygghet har jag skrivit där. Det är också extremt underskattad. Kontroll handlar bland annat om hur vi hanterar rörligt pris. Megabyte är inte ett referensvärde hos de allra flesta användarna. Det gör detsamma om det kostar 10 eller 100 kronor för x megabyte. Därför vi känner inte att vi har kontroll när vi surfar. Det finns undersökningar som visar att snittpriset för ett företagsabonnemang, om man tar ett sånt så här, för en mobiltelefon, företagsabonnemang är 350 kronor i månaden. Det är med de rörliga avgifterna. Vodafone har nu släppt ett erbjudande om 599 kronor med fri användning. Och de är helt nerringda därför att det är ett fast kontrollerbart pris. Så det tror jag är extremt viktigt att komma ihåg, att många gånger så snör folk in sig på om det är dyrt eller billigt. Det är inte rätt diskussion, utan det är kontrollen som ibland driver mer än själva summan man betalar. Eller hur? Ja, känner igen. Ja. Och så är det här med ansvar. Det har nästan varit ett fult ord att prata om ansvar. Men ansvarskänslan är någonting som faktiskt ökar. Och ansvar går till, sträcker sig till vänner, det sträcker sig till barn, det sträcker sig till, ja, till flera andra olika grupper. Och så är det känslan av trygghet. Vi vet de facto idag att nästan alla kvinnor som går hem från någonstans på stan eller tar sig hem på något sätt, i alla generationer har nyckeln i ena handen och mobiltelefonen i den andra. Säkerhets- och trygghetsfrågor är extremt centrala för användare, och vi betalar för det. Vi betalar för att få känna oss trygga. Igenkänningen. Om vi vill få människor att använda tjänster brett, så måste vi jobba mycket mer med igenkänning. På SAS mobilportal, som ni har sett, de flesta av er kanske, så har man jobbat mycket med att låta tjänsten se väldigt mycket likadan ut som e-mailutskicken. De HTML-programmerade utskicken. Och det är just för att skapa den här, att göra övergången lättare för användaren. Så det är ett sätt som man kan applicera den här typen av kunskap när man bara utformar en tjänst som sådan. Vardagsproblemen var vi inne på lite grann. Det här att utnyttja tiden och att utnyttja väntan. Om jag surfar hemma på mobilen på en bredbandsuppkoppling, så kan jag göra det. Jag svävar runt lite här och där och klickar hit och gör det. Gör ett litet ärende, men surfar vidare en liten stund och ser en liten dans här som en liten simtur. Men alltså, om jag surfar på mobilen, så kanske jag surfar i 2-3 minuter och sen kommer bussen liksom. Och så ska man gå, då kanske man går ner så här, så på med bussen och så vidare. Och det innebär att det finns mycket större behov av att anpassa tjänsterna till de tidsluckor som vi med största sannolikhet kommer använda de här tjänsterna på. Sen är det här med kostnadsbesparingar. Speciellt business to business. Jag känner mig otroligt förvånad över att man inte tänker mer på drivkraften i kostnadsbesparingar. För den är enorm för väldigt många. Ja. En bra mobiltjänst löser ett problem för kunden. Bra produkter och tjänster löser alltid någon form av problem. Den ger ett mervärde genom att vara tillgänglig mobilt jämfört med befintliga alternativ. Och där tycker jag att vi är väldigt dåliga på att analysera alternativen på olika tjänster och produkter. Och det är också en av de hemskor som vi har i Sverige. Därför att alternativen på väldigt mycket är väldigt starka här. Vi har väldigt bra infrastruktur på många sätt. Vi har inte jättelånga restider. Alternativen är starka. Vi kan inte hålla på och jämföra oss med länder som inte ens har fast infrastruktur, utan som börjar direkt från mobiltelefonerna och inte har några som helst alternativ på väldigt mycket. Har en tydlig avsändare, och det är det här, igenkänningen är jätteviktig. Det är mycket viktigare med igenkänning än att ha massa häftig grafik. Om man ska välja någon grafik, vilket man nu kan göra, så ska man använda den för att skapa igenkänning. Har ett anpassat innehåll som svarar mot kundens behov, drivkrafter och beteende. Ja, det har vi varit inne på. Och så också att, här, att du tänker på att det är när du vill, om du vill, var du vill och vad du vill som styr. Nu tror jag att Anna vill att jag ska sluta.
Det börjar bli lite sådär nu. Jag har sagt 2 minuter här i 6 minuter. Jag tycker sista frågan där faktiskt är intressant. Att hur kan branschen bli bättre på att uppskatta betalningsviljan för nya tjänster?
Ja.
15 sekunder.
15 sekunder. Jämför med alternativet. Se vem det är som har det största behovet. Om det största behovet är en kostnadsbesparing och det finns massor med alternativ, då måste man ha lockerbjudanden.
Någon som har frågat till Anna-Rett? Jag har rätt. Nu får du vara kort, Helena. Funkar det? Ja, jo, en liten fråga. Sverige har någon slags världsrekord i communities på webben.
Ja.
Det finns över 200 minst sådana med över tusentals användare.
Hur tror du att konsumtionen utav communities eller närvaron i communities kommer att se ut i det mobila gränssnittet?
Jag tror definitivt att det kommer finnas utrymme för det. Jag tror att det finns utrymme för det också i grupper som man generellt inte tycker att ska använda sådana. För att äldre personer, de ska överhuvudtaget inte göra sådana saker. Utan det är bara kidsen som det handlar om. Men jag tror att det finns ett extremt stort utrymme också för communities bland äldre. Ett tydligt tecken på det är att vi faktiskt har en extremt ökande andel av personer plus 70 år som hittar nya relationer och gifter sig. Och dejtar och gör allt möjligt. Ja,
det var minst anare. Ja. Jag ska säga innan ni alla skingrar så får ni jättegärna komma ut till det mobila showcaset, demonstrationerna där. Och där finns, där, några av de här frågorna kan säkert besvaras där ute och vi kan visa mera hur det fungerar. Den här vilka tjänster kan lyckas men finns inte. Vad tror ni ute i publiken? Mm. Finns det någon som har förslag på någon tjänst som inte finns? Eller sitter alla och väntar på att Anna Red ska utveckla de här nu?
Det finns en japansk, den här follow your food, alltså mattjänsten från Japan. För food safety eller vad det heter. Så att man vet vem som har odlat dem.
Okej. Man skulle haka på de här nya, alltså mera hälsofunktionell mat och så vidare.
Säkerhet, trygghet och kontroll. Det låter förfärligt alltså. Men där finns det en hel del öppna hål fortfarande. Absolut. Jag skulle nämna en sak till, Anna, får jag det?
Ja.
Och det är det här med marknadsföring. Och jag jobbar oberoende. Men jag kan säga att inom marknadsföring så börjar vi få en hel del problem. Och det ena är att vi tar inte till oss, vi når inte målgrupper med direktreklam och så vidare. Det drunknar liksom i informationsflödet. Och så är det ju faktiskt så att när det gäller många tjänster så måste du ha en bekräftelse från kunden för att få skicka ut meddelande och erbjudande och så vidare. Och där tror jag att det finns en stor potential för att surfa på internet. Att ge konsumenten möjlighet att själv söka upp olika leverantörer. Det förutsätter två saker. Och det ena det är att det är operatörslöst. Därför att de flesta stora varumärken eller så som har intresse av att göra det här kan förstöra sin egen marknad om de lägger in sig under en portal till exempel för en operatör. Utan de måste ju stå fristående.
Det har ett favoritämne som diskuteras, inte så mycket idag här, men alla fora som finns. Det är ju operatörsoberoende eller inte de.
Vill operatörerna ha volym så måste de se till att sponsra att det går att få ut innehåll. Det är ganska enkelt alltså.
Ni får jättegärna komma och ställa flera frågor. Det finns många där borta i den korridoren som är jätteduktiga på mobilitet, mobila tjänster och internet och mobilen. Så ni är alla hjärtligt välkomna. Och tack för att ni kom hit. Jag tror inte det är dags nu att sluta.
Ni har det.